Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Jag som är lite hes idag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu har jag fått hit den förening som gjort att den här radiokanalen fortfarande finns kvar och snart firar 40 år. Välkommen tre personer i Tyresö Utlands- och Fredsförening.
Tack.
Tack.
Hejsan.
Nu får ni presentera. Vem har jag här?
Fernando.
Ingrid.
Lisa.
Lisa. Nu var det bara förnamn på er. Ja, det är helt okej. Och vi ska prata egentligen om en resa som ni tre har gjort. Jag har sett jättefina bilder på Facebook. Mm. Vackra bilder. Var har ni varit någonstans?
Vi har varit i Dharampur heter det. Ett litet, ganska stort faktiskt, bergsområde. 10-15 mil nordost om Mumbai.
Ja, i Indien. Mm. Mm. Fantastiskt. Ja. Och för de som då inte har hört Radio Tuff, som programmet hette som drog igång här. Alltså 1985 drog Radio Tuff igång sin kanal här och körde ända fram till 2018, så det blir 1475 program från Tuff, vilket är ett rekord tror jag i närradio sammanhang. Och sen var det då tack vare Åke Sandin som satt här och körde. Och då tänker jag så här, nu har det gått ganska många år sedan 2018, det har faktiskt gått 6 år. Och då tänker jag att det kanske finns lyssnare där ute som inte vet vad är Tuff. Lisa, du som är ordförande, vad är Tuff?
Tuff står ju då för Tyresö Utlands- och Fredsförening och startades 1967. Bland annat just av Åke Sandin. Och Tuff har jobbat sedan dess med fredsfrågor och också med biståndsverksamhet ända från början. Mm. Och också med en del lokala aktiviteter som till exempel då på 70-talet alternativ jul där man samlade många ensamma eller intresserade för att fira en gemensam jul. Så att man har jobbat både lokalt och nationellt och internationellt.
Mm, precis. Och det var ju ganska fantastiskt när Tuff bildades 1967. För då kom det fullt med kändisar till Tyresö bibliotek. Det finns ju en bild på, den är svår att se, men det var så mycket folk på Tyresö bibliotek att folk fick stå liksom runt alla bokhyllor och allting för att taget se. Och det var ju stora namn. Katarina Taikon bodde här i Tyresö. Har du läst de böckerna för dina barn, Fernando? Det är Katitzi-böckerna heter de. Väldigt många av oss har läst dem.
Mm. Om romerna.
Ja, om romerna. Mm. Och hon var ju en känd profil och var med mycket i tv. Det var också Gunnar Thunevi, vad ska man säga, kulturchef tror jag han var på den tiden. Och Per-Anders Fogelström var där på första mötet. Och Monica Nilsen var där och sjöng. Men den som drog folk, vem var det? Nu kollar jag om Ingrid kan sin Tuff historia.
Ja. Han som var med i Hylands hörna.
Ja, det var det.
Per Oskarsson.
Mm. Per Oskarsson. Och vad hade han gjort i Hylands hörna, sa du?
Ja, han började ta av sig kläderna så han stod sig med kalsongerna på bara.
Och det var den största folkstormen någonsin i Sverige. Det var på den tiden. Det var, ja. Och han bodde i Tyresö och han kom dit. Mm. Och det var alla ville se honom på riktigt. Så att det blev ett dragplåster utan lika. Det kanske inte var så att man gick dit för att starta en Tyresö Ulands- och Fredsförening som hette på den tiden. Men det var ju fantastiskt. Det var en flygande start.
Mm. Ja. Och sen blev de fast för en bra sak.
Ja, och det var ju Vietnamkrig på den tiden. Det kom Vietnamdesertörer. Och varför jag säger de här sakerna? För jag är uppväxt i det här. Mm. Så att det är min barndom. Mm. Men det som Tuff gjorde, det var någonting som heter Operation Dagsverke. Lisa, berätta. Du jobbade på Kumla skola under många, många år.
Mm. Många skolor i Tyresö, och egentligen inte bara i Tyresö utan runt om i Sverige, gjorde en dag varje år ett dagsverke. Så man bröt undervisningen och så gick man ut både elever och lärare och försökte samla in pengar. Mm. Jag jobbade ju 26 år på Kumla skola, så det är ju det jag kan bäst. Och i första hand så skulle eleverna försöka fixa egna jobb. Knacka på hos grannen och fråga om, kan jag måla ditt staket eller kratta löv i din trädgård? Eller så jobbade man på skolan. Ja. Till exempel då i hemkunskapen och baka bröd, bullar. Och så gick man upp på alléplan och sålde dem där.
Ja.
Trä- och metallslöjden gjorde skärbrädor och fågelholkar.
Alltså det var fantastiskt.
Ja.
Kumla skola ansåg Åke Sandin var världsmästare i Operation Dagsverke. Mm. Och det var ju två lärare som startade på Kumla.
Mm. Sofie Venander Sandin och Lette Slunga.
Ja. Och sen fortsatte ni.
Mm.
Och i början gick det ju till lite olika ställen, va? Du sa vilka första...
Alltså TUFF bildades ju 1967. Mm. Och redan 1967 genomförde Kumla det första dagsverket. Och då gick det till Biafra.
Ja.
På Afrikas västkust.
Ja, det var en enorm svältkatastrof.
Ja, precis.
Det var det första gången som man såg svält.
Ja,
på bilder.
TV.
Ja, på TV, precis. Mm. Men sen började man med ett jättestort samarbete med Indien.
Mm.
Vet du historien varför man drog igång med Indien?
Varför? Det var att det var fattigt, väldigt fattigt där, och man kände att man ville göra någonting för allmänheten där.
Ja.
Och det började med att de sockerrörsbarnen, eller de ville aktivera dem.
Ja.
Som sockerrörsarbetare, de flyttar från ställe till ställe. Men ja, så sen upptäckte de väl att det inte gav så mycket. Lärandet fortsätter inte.
Nej. Och innan det här projektet som vi pratar om nu, så fanns det faktiskt ett samarbete med en skola som heter Sarvodaya Ashram. Det var där det började.
Mm.
Dit man åkte och byggde. Alltså en skolbyggnad som heter Kumla Wing, Nyboda Wing. Alltså de döptes efter Tyresöskolor här.
Som hade gjort dagsverken.
Dagsverken. Så jag var med och invigde det. Jag fick då, i och med att jag var Åke Sandins dotter, fick jag klippa.
Mm.
Stod där och försökte se fin ut. Så jag har en bild på mig själv när jag klipper invigningen av Kumla Wing. Och sen fortsatte man med sockerrörsarbetare. Mm. Och sen efter det...
För där, om sockerrörsarbetarbarnen, så sa man ju Smile for a While.
Mm.
Att det var en bra verksamhet, som en dagisverksamhet. Men det var ju ingenting man byggde stadigt för framtiden.
Nej.
Utan tanken uppstod ju att man skulle bygga riktiga permanenta skolor.
Ja, precis. Och då inledde man ett samarbete med två väldigt duktiga människor.
Mm.
Och de heter eller hette? En lever inte längre.
Det är en ideell förening som förkortningen är VPSS. Vedji Pradesh Seva Semiti eller något sånt där.
Ja.
Men våra kontaktpersoner i den föreningen var ett par. Han hette Biko Vyas. Var lärare från början. Och han var, kan man säga, utrikesministern. Den här som hade kontakt med övriga världen och försökte få in pengar till att bygga och driva skolorna.
Och han var här i Tyresö flera gånger.
Många gånger.
Många gånger. Och berättade om sin verksamhet.
Ja.
Ja.
Och hans hustru, Kokila Vyas, var den som var eldsjälen, liksom pedagogen. Hon hade varit rektor på en skola. Så att många av idéerna var hennes. Han såg till att få fram pengar. Så de var ju verkligen ett radarpar. Och de körde ju det här i princip hela sina vuxna liv. Biko gick ju bort nu för snart 2 år sedan.
Ja.
93 år gammal tror jag.
En mycket klok man.
Fantastisk människa.
Ja. Och Lisa, du har varit här i de här ställena. Det är din andra resa, va?
Mm.
För jag kommer ihåg när du kom från din första resa.
Mm.
Då lyssnade jag på dig. Mm. Då var ni några lärare från Kumla som åkte dit, va?
Mm, 3 stycken från Kumla. Mm.
Och vart åkte ni då?
Då åkte vi också till Dharampur.
Och nu åkte ni dit igen.
Ja.
Och när var det första gången du åkte dit?
2010.
Vad roligt. Mm. Nu måste jag fråga dem. Fernando, hade du varit i Indien förut?
Nej, faktiskt det är min första gång i Asien. Och det har varit mer än jag förväntade. Det är imponerande från natur till folk och hela upplevelsen av det mystiska land.
Ja, var det som du trodde?
Jag hade ingen aning att det kan vara en så stark upplevelse att vara i Mumbai och träffa en våg av människor på gatorna. Men sen att träffa barn i Indien som har den vackraste ögon och alltid ett leende som reflekterar hopp för livet. Det har varit något som jag kommer inte att glömma i framtiden.
Nej, fantastiskt. Och Ingrid, hade du varit i Indien förut?
Ja, jag har faktiskt varit där.
Har du?
Ja, 1986.
86, aha.
Ja, så det var länge sedan. Ja.
Var någonstans var du då?
Men då var jag i norra Indien. Ja. Började i New Delhi och reste runt.
En turistresa då?
Ja, ja. Fast vi var bara 5 stycken. Aha. Så att det var väldigt... Mm.
Men hur var det nu att komma tillbaka då till Indien? Var det samma Indien?
Nej, det är det ju inte. För att det har ju blivit framsteg. Och invånarantalet är ju mycket, mycket mera. Det är ju mycket mera trafik. Mm. Mycket intensivare.
Och Mumbai, var du där första gången också? Eller New Delhi?
Ja, första gången. New Delhi var jag första gången. Och nu... Jag var inte nere i Mumbai då.
Nej.
Nej.
Mm. Men åkte ni till New Delhi den här gången också?
Nej,
så du hade inga jämförelser?
Nej.
Du var på nya ställen?
Ja, ja, precis.
Bombay hette det en gång i tiden.
Ja,
det heter Mumbai nu.
Vi tränar på att säga Mumbai.
Ja, och Lisa, du som åkte till samma ställe. Mm. Hur var det att komma tillbaka?
Alltså Mumbai är jag inte jätteintresserad av. Det har hela tiden varit skolorna. Mm. Men till skillnad från dig då, Ingrid, så tyckte jag ju att vi var ju tvungna att landa i Mumbai och ta oss vidare därifrån, tillbringa ett dygn. Mm. Så tyckte jag ju att det var lugnare.
Det var lugnare?
Ja. När jag var där första gången då 2010 så kunde jag inte riktigt avgöra om det var vänster eller höger trafik. För det kom bilar och cyklar och richos och tick-tack och tuck överallt. Nu tyckte jag att det var lite mer ordning och reda, eller väldigt mycket ordning och reda. Finare bilar, inte så många, vad heter de? Tuck-tuck. In i turistområdena i centrum så såg man inga tuk-tuks. Mm. Och det var färre människor som låg på gatorna. När jag var där första gången så var det ju som att familjer bodde,
ja,
på gatorna.
Precis.
Sov där, åt sin middag där.
Ja. Indien vill väl egentligen inte anses som ett u-land. De vill inte ha u-landsbistånd eller vad det nu kallas för någonting. Mm. De ser ju sig själv som ett utvecklat land. Mm. Men berätta nu, vad var det ni skulle göra i Indien? Fernando, vad var tanken nu att ni skulle göra?
Vi planerade att titta hur det går med skolverksamhet och utvärdera. I verkligheten för mig har varit som en dröm och jag kan berätta det för er att jag trodde inte att de hanterar så bra skolor och det var som att ratificera att vi jobbar och insamlat pengar på ett väldigt bra skäl. Och det är precis vad vi gjorde 2 veckor. Mm. Titta hur de arbetar i olika landsbygdsområden. Och träffa lärare som är engagerade, som tjänar lite pengar men som... investera allt de kan för att förbättra livet av människor genom utbildning.
Ja. Och Ingrid, du är ju kassör i Tuff. Hur mycket pengar brukar det skickas till de här skolorna och vad blev det för dem?
Ja, förra året fick vi ju in väldigt mycket. Så då kunde vi skicka iväg 280 000.
Ja. Tack vare Operation Dagsverken? framförallt.
Ja. Ja. Och det har de använt till att renovera skolan. Byggnaderna, de tar ju väldigt mycket stryk av monsunregn och så. Mm. Så att de har renoverat skolan. Mm.
Och de har inga skolan. De har inga bänkar och sånt. De sitter på golvet på filtar och kuddar. Eller vad sitter de på? Jag såg bilder på jättefina... De bor i skolorna också, eller funkar det? Mm.
Det här är ju väldigt små skolor egentligen. Små mysiga skolor. Kanske 100 elever i varje skola. Det byggdes ju 6 stycken skolor i mitten på 80-talet. Och från början så var ju Tuff den enda bidragsgivaren. Men med åren så har det kommit in flera donatorer och oftast rika företagare från Mumbai. Så att det vi i Tuff ger till framförallt, det går till en skola, en grundskola och ett hostel för flickor som läser på ett gymnasium bredvid. Men skolorna är enkla och barnen bor på skolorna. Det är för långt hem.
Till byarna. Barnen kommer från byar runt omkring.
Ja. Ja. Det är ju en lantbruksbefolkning där uppe i byarna. Och byarna ligger jättelångt ifrån varandra. Och husen ligger långt ifrån varandra. Och det är väldigt isolerat. Det fanns ju inte vägar när Tuff gick in i det här samarbetet. Inga vägar, inga sjukhus, inga vårdcentraler.
Men det är inte allmän skolgång i Indien? Jo. Är det gratis skolgång egentligen?
Ja, eller obligatorisk skolgång. 10 år.
Ja, 10 år, det är det. Mm. Ja. Men i de här områdena så har man inte utvecklat det så bra då?
Nej, alltså jag tror att Åke Sandin, han kallade ju det här området människorna, de fattigaste av de fattiga.
Ja.
Och även om man inte har det i lag så finns det ju en hierarki. Man hade ju ett kastväsende som inte finns officiellt.
Men som finns i praktiken.
Som finns i praktiken. Och de här människorna som odlar, de är ju liksom inte bönder med stora jordbruk. De har ett litet familjeplätt som de odlar grödor för sin egen försörjning till. De står så långt ner på den här hierarkin så jag tror faktiskt att man inte från myndigheterna riktigt accepterade att det fullt ut var människor.
Ja.
Ingen kunde läsa eller skriva där uppe, de hade inte gått i skola, de vuxna, och det rullade på så. Man bekymrade sig inte från myndigheterna om de här människorna. När vi kom in så låg ju, alltså folk var på svältgränsen enligt officiell test eller vad man ska säga.
Och ni har också haft ett projekt om mangoträd, va? Har ni inte haft det eller har ni fortfarande det, Ingrid?
Nej, det är... har vi slutat med nu för att befolkningen har sagt att det är tillräckligt med mangoträd nu.
Ja.
Så att man började med mangoträd var ju för att folket hade nattblindhet.
Just det.
Och mango är ju bra. Mycket med A-vitamin.
Ja, de hade A-vitaminbrist. Mm. Massa bristsjukdomar och sånt man får då. Ja.
165 000 mangoträd har planterats.
Tack vare väldigt många skolor i Tyresö.
Nej, utan då sålde vi något vi kallade mangogram.
Jaha, det var dem. Jaha, ja. Bara på dem alltså.
Ja, så då kunde man köpa om du fyllde år.
Ja, just det, jag
så
vet.
Att jag vill inte ha någonting. Så köpte jag ett mangogram till dig. Och så skrev jag grattis, Ann.
Ja.
Jag låter plantera 5 mangoplantor i Darampur till din ära.
Ja, exakt.
Och vi sålde supermycket av de där mangogrammen.
Fick ni se mangoträden nu också?
Ja, och de bär ju frukt. Det är mangoträd överallt. Så det är det de säger. Vi får inte plats mer. Det går inte.
Och det är gott med mango.
Ja, det är nationella träd i Darampur.
Jaha, är det mango?
Ja. Tusentals mangoträd i varje hektar. De exporterar mango.
Ja, vad bra.
Till hela världen.
Ja, mitt barnbarn, hon älskar mango. Ja. Men fortsätt, Lisa.
Ja, du frågade om standarden där i klassrummen. För då bor ju alltså de här barnen. 100 stycken ungefär på en skola tillsammans med 5-6 lärare som också bor på skolan. Man sover ofta i klassrummet, ja, på golvet.
Och rullar ut en filt.
Ja.
Madrasser.
Ja, fast de är ju inte som vi tänker madrasser tjocka, men en liten polstrad filt.
Ja.
För ni hade en bild ute där de staplade sina,
ja, precis.
Ja, när man såg deras fack där de hade sina grejer.
Ja.
Och de sitter och för undervisning på golvet.
Ja. Och när man visar de här fotorna för våra svenska skolelever så säger man, vad måste de sitta på golvet och skriva, stackarna? Vi måste samla in pengar så de får stol och bord. Men det här ingår ju i deras kultur. De är vana att sitta på golvet.
Mm.
Och även då Kokila Vias, som vi pratade om alldeles nyss, som är eldsjälen bakom.
Och hur gammal är hon idag?
Hon är ju 84.
Ja.
Vi bodde ju hemma hos henne nu.
Alltså gjorde ni?
Ja. Hon sitter ju på golvet hela tiden. Hon har ett bord och säger att där kan ni sitta om ni vill. Vi ska äta middag. Ni kan sitta på stolarna vid bordet. Men jag tänker sitta på golvet som jag brukar.
Sitter hon på huk då? Eller sitter hon på golvet?
Skräddarställning. Som du sa, en sån här liten tygbit, en liten matta eller något sånt där.
Jag vet, det är därför man går på yogan och tränar och sitter.
Alltså de är ju så rörliga. Vi blir ju lite stela.
Mycket stelare, Bara komma upp och ner från golvet får våra pensionärer träna på.
För jag tog kort just det där närstudium av en del elever som sitter och skriver i klassrummet i skräddarställning, nästan lotusställning.
Ja,
alltså med fötterna uppe på låren.
Uh-huh.
Och så har de sin bok. Och de skriver så fint för hand. Timme ut och timme in. Det är inget problem liksom för dem. Så att jag tror faktiskt inte att de längtar efter stol och bord. Ursäkta. Men när de ska vidare, om de ska läsa vidare till gymnasiet, då kommer de komma i en skola som har bord och stolar. Så de äldre barnen i de sista årskurserna, där brukar man se till att det finns.
Att de får träna lite så att de vet hur de ska göra.
Faktiskt, de får träna.
Mm. Ja, men det är fantastiskt. Och att det här samarbetet fortsätter också. För det har ju pågått väldigt länge nu med den här föreningen.
Mm.
Och det har ju verkligen blivit något väldigt bra som man kan vara stolt över i Tyresö.
Mm. I början så sa ju många till oss och till Biko och Kokila att det är bortkastad möda. Folket här har ingen behov av skolor och de kommer inte kunna tillgodogöra sig undervisningen. Men det där kom ju på skam, för nu är det ju faktiskt ganska många som läser vidare på gymnasiet och till och med på universitetsnivå.
Ja, och sen är det väl också så att nu har det blivit en generation innan.
Ja,
va? Så de första som gick i skolorna, de blir förebilder och kan skaffa sig ett bättre liv.
Exakt.
Ja. Så då träffar ni på även sådana ungdomar som har gått länge, som har börjat här en gång i tiden.
Ja, det var ju någon skola där det var en lärare som hade kommit tillbaka.
För det var ju samma sak med Sarvdai Ashram där jag var, att det här hjälp till självhjälp, att de här barnen som gick i, där utbildade man ju byskollärare, där skulle jag, på Sarvdai Ashram där skulle ju alla bli byskollärare, så de gick ju i den här skolan för att sen gå på ett seminarium som skulle tillbaks till sin by och där utbilda, så att det var ju liksom en sån här, också en idé, man vill ju att alla ska kunna läsa, det är liksom.
Vi träffade ju också en del flickor som bodde på det här Girls Hostel i Bilpudi som också ligger i Darampur. Och dit går ju också pengar som Tuff skickar. Det går till en skola för yngre barn och sen till det här hemmet där gymnasieflickor kan gå. Och en dag så följde Ingrid och jag med flickorna till deras gymnasieskola. Och vi promenerade ner längs landsvägen och tänkte att det är kul att vinka av dem. Och sen hade ryktet redan gått att vi var på väg. Så när vi kom dit blev vi inbjudna till gymnasieskolan och ställda på ett podium med hundratals barn framför oss med stort uppträdande och tal och sådär. Och då kom det fram blandar ihop skolorna här. Det kom i alla fall fram flickor som var äldre och hade gått i de här VPSS-skolorna
från början,
tidigare.
Ja, ja,
och
läst
vidare.
Ja. Mm. Men hur reste ni? För när jag var i Indien, då åkte vi oxkärror mellan byarna. Mm. Hur fick ni? Åkte ni bil? Jeep? Vad åkte ni, Fernando?
Vi är lite burgess. Så det var taxi.
Taxi?
Och tåget.
Nej, inte mellan byarna. Du menar från Mumbai?
Ja, men alltså hur rörde ni er liksom inom området? Ingrid, hur åkte ni?
Nej, vi åkte i en bil med chaufför.
Alltså ni fick göra det? Ja.
Mm. En four-wheel drive.
Jaha, vad bra. Det var inte en ox, det fanns inte oxkärre längre?
Nej, så var det inte 2010 heller.
Nej, det var inte det. Nej.
Utan VPSS har en bil för transporter och så.
Ja. Jag var där 74-75, så att det var ett tag sedan.
Ja. Ja, det har hänt mycket.
Det har hänt väldigt, väldigt mycket.
Jag har en par idéer som jag skulle vilja berätta för er. Och det är enkelt. Vi tränade och förbättrade våra yogateknik 2 veckor. Och jag blev imponerad när jag pratade med lärare och också barn. Som berättade för mig att de känner väl. De tror att de har möjlighet att gå vidare. De är lyckliga. De studerar. Och det är precis som du har sagt. India är inte EU-länder. Det är ett land som växer och växer. Och producerar många intressanta människor i hela världen.
Ja, det är det.
Och till sist men inte minst berätta lite om rollen av kibinor. Och ambassadör för mig har varit Kokila.
Mm.
En 84 kibina som visar pondus, vishet och har energi att fortsätta jobba och hjälpa människor. Det är intressant att kibinor i hela världen, oberoende om region och kultur, alltid spelar en viktig roll i samhället.
Ja, det är verkligen så. Ja, det förstår man ju. Om man nu vill att ett land ska utvecklas. Ja, Lisa.
Får jag hänga på där? För när Kokila, man byggde en av de här första skolorna och ville ha de första eleverna, så var det ju inte så lätt då att övertyga befolkningen där uppe, stambefolkningen.
De behövde sina barn till arbete.
Ja, det var svårt att övertyga dem att de skulle skicka iväg sina barn på internatskola, då, inom citationstecken, de är ju så enkla. För de behövdes i lilla lantbruket. Men då lockade man med mat och sa att era barn kommer få mat flera gånger om dagen. Och de kommer ha tak över huvudet och sådär. Och då kom det ner ett gäng pojkar och mötte Kokila på skolan. Och så här är vi, nu vill vi börja skolan. Och Kokila sa, men sorry, ni måste gå hem igen. Ni är välkomna imorgon igen. Men då ska var en av er ha en syster eller en grannflicka med sig.
Aha.
För vi kan inte bara ha pojkar i skolan.
Jaha, vad så i början. Mm. Ja. Nu är det bara flickskolor eller är det pojkskolor också? Alltså, det är både och. Funkar det?
Ja, det är ju både och.
Det är både och.
Och det, men oftast är det inte övervägande pojkar, men det är ett större antal pojkar än flickor på varje skola.
Ja, precis. Mm. Nu måste man fråga, maten?
Kanonbra.
Kanonbra. Magsjuk, när jag skojar. Men det här
ingenting.
Med, ingenting?
Ingenting.
Vad åt ni för någonting då?
Dal, mycket linser. Alltså vi har ätit så god mat.
Vad åt ni för mat?
Vegetariskt,
ja.
Hela tiden.
Chapati?
Mm. Ja. Man får ju som brickor, sådana här aluminiumrunda brickor med små nedsänkningar och så ligger det olika högar med diverse stuvningar och
röror
och sådär. Och så har man de här chapatibröden att äta med. Man har ju inte kniv och gaffel. Så man äter ju bara med höger hand, eftersom den vänstra är oren och används vid toalettbesök. Så jag brukar sitta på min vänstra hand. För jag glömmer alltid bort det där. Och ja. Det blir ju väldigt fel ju, ja. Om man använder den. Och med brödet då så tar man ju upp de här rörorna och äter. Och jag kan inte riktigt säga vad vi har ätit, men det har varit vegetariskt.
Och ni klarade maten? Det var inte ja. Så att någon blev sjuk?
Inte ja. Någon.
Nej. För att då måste jag bara berätta den historia som var när vi skulle åka dit. Vi var ju 17 personer som skulle åka till Sarada Ashram. Och innan oss hade det varit små delegationer med 2-3 stycken som hade åkt till Indien, till Gujarati. Och alla hade blivit sjuka. Mm-hmm. Alltså de blev ju sjuka, alltså de blev, ja, jag fick en magproblem. Och när då vi 17 stycken skulle komma dit, då hade de bestämt sig för att vi skulle få en speciell kost. Det visste inte vi. Så vi fick såna här burkar med fisk, alltså såna här, vad heter det, sardiner. Vi fick kokta ägg, vi fick chapati och så fick vi någonting annat. Vi fick alltså 3-4 grejer. Som kom och det var helt okej. Vi åt det som frukost eller om det var. Sen nästa måltid, då var det samma saker.
Ja.
Och sen på middagen var det samma. Och då börjar man bli lite misstänkt. Okej, den här dagen är det den här maten. Vi undrar vad det blir imorgon. Då fick vi samma mat. Så efter 3-4 dagar så var vi helt galna. Ska vi äta den? Det var inget fel på kokta ägg eller de här burkarna. Men rektorn som heter Nagor, han hade bestämt, jag vill inte ha 17, han hade inte till, det fanns inte toaletter, det var bara ett hål i golvet på ett ställe. Så att han ville inte ha 17 sjuka svenskar. Och så skulle vi åka in till vad heter Ahmedabad, en liten stad, och gå på restaurang. Och vi såg fram emot det här besöket och tänkte, äntligen ska jag få äta något indiskt gott. Vi hade såna drömmar om mat. Någon hade knäckebröd med sig. Får man smaka? Liksom. Alltså, vi drömde om mat för vi åt samma sak i en vecka. Och så kom vi till den där restaurangen de hade fixat till. Då hade Nagori varit där i förväg och talat om det enda de kan äta är kokta ägg, chapati. Och vi grät. Vi var som små barn. Men ingen blev magsjuk.
Nej.
Så det var och
vi var privilegierade för att det var kanonmat, varierande, läcker och hälsosamt. Jag tror att jag bantade 1 kilo. Det var perfekt. Och vi äter mer volym än man brukar äta här i Sverige.
Det var så alltså.
Vad sa du, mer?
Mer åt det där. Jaha, vad roligt.
Jaha.
Ja.
Nej, det gjorde jag nog inte. Men jag är ju kroppsarbetare nu. Men privilegierad i jordet. För vi fick ju superfin mat.
Ja, ni fick
det. Vi åt ju hemma hos Kokila hela tiden. Och där gjordes det ju fantastiska rätter.
Ja, vad roligt.
Men du har rätt i det där att det är ungefär samma frukost och lunch och middag. Man kan få varm mat på morgonen, liksom potatis med kryddor.
Ja, för det tror jag också. Vi åt också potatis tror jag, med några kryddor. Men när vi var där när de förklarade så här äter de. De äter den gröda som de skördar precis då. Så är det bönor, så är det bönor som man äter en månad och sen kommer nästa gröda. Så man äter ju efter årstiderna, så man håller inte på som vi i de här områdena.
Skoleleverna äter ju inte så flådigt naturligtvis. Det finns inga möjligheter. Utan de äter ju linser i basfödan. Men det är gott. När man ser fotorna så ser det ut som en brun sörja. Som man fångar upp med chapatibrödet då. Men det är ju kryddat och det är fantastiskt gott. Jag skulle kunna leva på linser en vecka utan att gråta.
Men vad roligt att ni gjort den här resan. Och då kan jag tänka mig, ni har ju en verksamhet här i Tyresö vet jag. För jag ser på bilderna. En annan verksamhet som ni har här i Tyresö. Det måste ni också berätta lite om. För det är någonting som ni nästan fick ett pris för.
Du syftar på integrationsprojektet.
Ja, det måste ni säga någonting om.
Ja, det är Fernandos idé från början, så att den pucken får du.
Vad är integrationsprojektet, Fernando?
Det är en initiativ av mina vänner och mig själv för att hjälpa de som kommer till Tyresö.
Nyanlända?
Stämmer. Och har inte möjlighet att umgås med svenska människor. Jag har varit i samma skor och vet att när vi kommer till Sverige som vuxna och även som unga, vi har en riksätt att mindre komplex. Och det är nödvändigt att besegra genom att umgås med svenska människor. Så vi träffar en gång per vecka och hjälper människor. De senaste 5 år vi hade tur och hjälper omkring 50 nyanlända. Och vi fortsätter med samma entusiasm.
Och ni träffas och ni gör saker, ni äter, ni går ut och vandrar. Mm. Jag ser på Erika Husbergs Facebook-sida massa roliga saker som ni gör. Mm. Eller hur?
Mm.
Och det är väl ganska konkret också. Även om det är liksom inte Tyresö Ulands eller Tyresö Utlands- och fredsförening, så är det ett konkret, vad ska man säga, solidariskt arbete man gör i kommunen.
Mm.
Och om man nu tänker så här, jag vill också vara med Tuff. Jag vill också göra någonting konkret. Och jag tycker liksom, egentligen skulle vi prata fred, för att det som är tråkigt nu, jag är nästan glad att Åke Sandin slipper den här tiden vi lever i, när krigstrummorna bara trummar.
Ja, men tänk vad vi hade behövt honom.
Jag vet, men förstå, det finns ju inga röster nu, och det är alltså, det är ju helt galet det här med det som sker i Sverige just nu. Så att jag kan tänka mig att väldigt många vill gå med i någon form av fredsrörelse. Och jag vet att Svenska Freds har ju fått jättemycket nya medlemmar.
Och Svenska Freds är ju vår riksorganisation. Ja. Vi är ju en lokalförening till Svenska Freds.
Ja, så vill man gå med Tuff, hur gör man då? Då frågar jag Ingrid som är kassören.
Ja, då om man vill gå med i Svenska Freds också, så tar man kontakt med Svenska Freds och betalar in sin medlemsavgift på 240 kronor.
Per år?
Per år.
Men då är det viktigt, säga
att man vill vara medlem i Tuff.
Ja, man måste säga det, så man får en lokalavdelning. För att det är inte så många lokalavdelningar längre aktiva i Sverige, va?
7.
7, för förut fanns det hur många som helst. Mm. Och Tuff var ju en av de största, är det fortfarande kanske, eller?
Nej, Göteborg är jättestort.
Aha, Göteborg är stor också, ja. Vad kul.
Och Stockholm har ju en egen lokalförening.
Ah, vad roligt. Ja.
Så lilla Tuff är inte så.
En gång i tiden var Tuff en av de största.
Ja, 800 medlemmar.
800 medlemmar, ja.
Men vi är, vad är vi, Ingrid? 13 000 svenska fredsare.
Ja.
Nu, alltså 4 000 nya medlemmar på ett drygt år.
Ja. Jag skulle önska att ni kom hit lite mer. Jag gör ibland program som handlar om, och ett program alldeles nyligen som heter Make Love Not War, heter det programmet. Bara för att någon måste ju säga att vart tog fredsförhandlingarna vägen? Vart tog deeskalering av såna här saker? Vad händer när man till och med liksom påven säger att nu bör man inleda fredsförhandlingar? Mm. Så hoppar man på påven. Mm. Nu vill man bara, alltså vi pratar bara hur mycket vapen vi ska skicka, vilka vapen vi ska skicka. Och snart är vi liksom på väg in i tredje världskrig och folk verkar inte ens fatta.
Nej, det är deppigt, men det underlättar att jobba tillsammans.
Ja, har ni några sådana möten på gång när ni diskuterar? Har ni någonting här nu på våren?
Nej.
Tyvärr inte.
Nej.
Vi hade ju här...
Finns det några fredsmanifestationer i stan man kan åka till? Kommer det någonting sånt?
Ja, alltså gå in. Tuff har ju en hemsida.
Ja.
Och Svenska Freds har en hemsida.
Där kan man gå in och se.
Ja, för det uppdateras ju om demonstrationer eller möten.
Ja, vad bra.
Och i höstas och förra året så hade vi ju i vår tufflokal på Myggdalsvägen 2 jättebra möten.
Vad bra.
Bland annat från en man från Svenska Läkare mot kärnvapen.
Aha, vad bra.
Som höll en superbra föreläsning som faktiskt inte var deppig, utan man gick därifrån och hade visst hopp.
Lite, ja, vad bra.
Ja.
Apropå det, din inbjudan att delta i Tuff, bara en kort idé. När man är ung, man utvecklar sig, studerar och kämpar för att gå vidare. Och det är en kort tid. Sen man fortsätter växa, gör familj, det är ett projekt som tar kanske decennier. Och man fortsätter växa som person. Men någon gång i våra liv vi har möjlighet att vara lite altruist och arbeta på människor som är utsatta, familje och så vidare. Och jag tror att vi på TUF har tur att arbeta med altruism, och det är någonting som jag rekommenderar alla människor, för att vi vinner mer med verksamhet än allt vi kan göra. Det är så bra att hjälpa människor som behöver hjälp.
Det tror jag också. Jag tänkte tacka er nu. Får jag säga er efternamn också?
Ja, varsågod.
Tack Lisa Nogen Benediktsson som är ordförande i TUF. Tack Inge Drenström som är kassör. Har jag sagt 7 gånger bara för att jag tänkte att nu måste vi se till att fler kommer med. Tack så mycket Fernando Kroga för att du också kom hit. Och vad kul att ni har varit i Indien. Jag hoppas att ni kommer hit mer och berättar om er verksamhet. För att vi måste få igång fredsrörelsen igen. Nu behövs den mer än någonsin.
Mm. Tack.
Tack. Tusen tack.
Och jag som har haft äran att prata med de här 3 trevliga personerna heter Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.